Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då så hälsar vi varmt välkomna till 4 meter, oberoende socialdemokratiskt.
Du tvingar ju mig att bekänna färg på Twitter häromdagen.
Ja, det brände till lite.
Ja, det gjorde det.
Men, bakgrund?
Bakgrunden var att du skrev att du hade sett Magdalena Anderssons tal till nationen. Och du var imponerad kändes det som. Mm. Och så frågade du om, jag är fortfarande oberoende socialdemokrat. Du det också, hashtag. Fritte Fritsson.
Ja.
Och så skrev jag då att jag kommer att inleda samtal med olika partiföreträdare och kommer nog vara mer oberoende de närmaste månaderna. Men sen kanske jag glider tillbaka in i sosseriet.
Ja, så du var inte lika imponerad som jag var av Magdas tal, eller?
Nej, men jag ska ju träffa partiföreträdaren nu. Ja. Är det till allt vi vill veta.
Men gud, då tycker jag att du faktiskt har full rätt att backa ut från det oberoende socialdemokratiska.
Ja, men jag kan ju också... Jag kan ju också argumentera för att det är något av ett skämt. Alltså ja. Det är ett skämt med en klangbotten av verklighet. Men det är ju ändå, det är inte så seriöst. Alltså det är både seriöst och inte seriöst.
Ja, men det sjuka är att det är faktiskt du ska göra ett journalistiskt arbete, du ska intervjua partiföreträdare. Du kan inte gå ut och vara oberoende socialdemokrat.
Nej.
I det här läget.
Nej, det kan ju inte. Nej, det kan ju inte.
Du får liksom KG Bergström lägga dina partisympatier åt sidan.
Ja, precis. I vredesmod får jag liksom stoppa undan min inre moderat långt ner i ringmuskeln.
Ja.
Fram tills jag fyller 80. Och då kan jag återigen bara bassonera ut min vurm för fri företagsamhet.
Roligt om man är liksom så här valet 36. Man går runt i Stocksund och sen står en gammal gubbe utanför Moderaternas valstuga. Men det är KG Bergström som står där med ett moderat banderoll över bröstet.
Jag tror han bor i Bromma i och för sig. Det är ja. också en moderat kompatibel stadsdel i Stockholm.
Mycket, ja. Mycket.
Jag känner ju hans dotter. Ja. Det är ju en av familjens goda vänner.
KG Bergströms dotter? Nej.
Ja.
Fan vad fint.
Ja, det är det faktiskt.
Är hon också moderat?
Allt pekar på att hon inte är det.
Stockholms med Stockholms, det vill säga hon bor inte i Bromma.
Nej.
Hon bor på Södermalm.
Nej, hon bor på Kungsholmen faktiskt.
Ja, centerpartist.
Alltså, vi har pratat väldigt lite om partitillhörighet.
Ja.
Men hon har verkligen ingen moderat aura.
Nej. Men det tycker jag är något väldigt bra med vår tid. Mm. Att vi pratar ganska lite om partitillhörighet i umgängeskretsen. För det var ju någonting man skannade av rätt snabbt på 80-talet. Så här, är du moderat eller VPK-are?
Mm.
Men det känns som att man plötsligt så sitter man och har middag med folk man verkligen gillar. Så visar de, ja men vi är moderater.
Ja, men det är kanske också ett lite öppnare klimat. Alltså för 40 år sedan så var man någonting.
Ja.
Alltså många var ju centerpartister för att deras föräldrar var det. Eller ja. Sosa för att deras föräldrar var det. Men det har väl också många undersökningar visat nu att hoppen mellan partierna blir fler och det är färre som har liksom ett parti hela livet. Och man resonerar mer och tänker mer och är mer flyktig. Men, och på gott och ont, men jag tänker att det är kanske mest på gott faktiskt.
Ja, absolut, i varje fall när det gäller umgängeslivet. Sen kanske när det gäller liksom politik så blir det mer fokuserat på sakpolitik eller sakfrågor och mindre på helhetslösningar som det var förr.
Mm, precis. Mm. Men vad var jag tänkte på? Nej, jag hade någonting, men det försvann. Jag är lite grötig i hjärnan. Jag har ju en liten förkylning här i kroppen. Men nu när du kom så här, så nu är klockan 10 på förmiddagen och jag har tryckt in mig 2 Alvedon, en Ipren och 2 koppar kaffe.
Mm.
Så nu känner jag mig ganska på G ändå. Men kanske inte riktigt, alltså folk som lyssnar på den här podden kanske så här, Frittan var inte riktigt lika rapp och härlig som i vanliga
fall. Jag tycker du har varit vederhäftig och saklig.
Ja,
alltså,
precis.
Satsa på vederhäftig
och saklig. Det var roligt att Fritte liksom den nya sakliga Fritte. Neues Sachlichkeit. Jag vet inte vad det heter.
Den nya sakliga, Neues Sachlichkeit.
Ja, precis.
På så här, sydtysk dialekt.
Men det är roligt så här, om det är temat för så här, dokumenta i Kassel. Så här, nysakligheten är temat för årets dokumenta i Kassel. Svenska Dagbladets konstkritiker Clemens Pöllinger var där och rapporterar direkt från världens kanske mest prestigefulla fyllda konstbiennal. Clemens, vad är dina intryck?
Ska jag vara Clemens då?
Jag tänker jag att vi spelar ut det här.
Jag är också mosig i huvudet. Den non-figurativa konsten lyser med sin frånvaro, säger Clemens. Ja. Och går vidare till ett annat naivistiskt verk av Ernst Julin.
Ernst Julin? Är det här?
Nej, men då är Ernst Julin.
Är det samtida?
Nej, men han var en av svaren på frågorna i förra veckans kontrapunkt.
Ah, okej. Okay.
Ja. Mm. Ernsta. Just Ernst Julin. Ja.
Men var han samtida med Dard eller då?
Ja, det var han. Ja. Jag tror han var verksam från 1910 till 40,
just det. 50. Men han hade väl en viss typ av föreställande naivitet i sitt måleri?
Ja, exakt. Ja. Han fick barn på ålderns höst, så han har en dotter som är min ålder.
Relaterar.
mer.
Okej, okay, han var mer Messiah Hallberg-farsa gammal.
Ja, japp. Ja. För han har en dotter som är, tror jag, född 65 eller något sånt där, som heter Angelina Julin. Mm.
Väldigt nära Angelina Jolie.
Ja, eller hur? Ja, verkligen.
My name is Angelina Jolie.
Ja.
Oh, Angelina Jolie. Well, we have a table for four at this restaurant tonight. It's one of London's most famous restaurants. but of course, Angelina. Will you bring any other celebrities?
Hon det roliga är att hon är också verksam i New York.
Heston Blumenthal will be here himself tonight. He will be vad heter det? He will be
present.
He will be flamboying your meat himself. Vad heter flambera på engelska?
Flamboying, roligt att man säger så här, att he will be flamboying. Då tänker man att någon går runt i lokalen bara i allmän så här och lite bögig liksom.
Men det är liksom skillnaden mellan att flambera någonting och vara liksom flamboyera någonting.
Flamboyera, det är som, vad hette han, Nalle Knut som gick runt och gjorde i sin trerummare i Hökarängen. Flamboyerade.
Nej, men man går runt och flamboyerar lite grann här fram på eftermiddagskvisten sen. Men gud, vad härligt att det är en kille som flamboyerar här i environgerna.
Men du, inte flamboyerar utan flamberar. Det borde ju, kan det vara en översättning av uttrycket bränna av?
Ja, men jag tänker såhär, alltså flambera kommer ju säkert, alltså flambé, det är säkert fransk. Men engelskan kanske har så här typ charcoaling. soak the food in liquor and then pull the trigger of a gas lighter and then slowly let it cook in the fumes of alcohol.
De har liksom inte tänkt ut ett kort ord. Jag tror att det är flamberat. Det känns ändå som att brittiska hjärnan flamberas en del på.
Jag tänker
gärna njure och sånt där.
Ja, flamberad njure, ja. Med ett plommonbrännvin till.
Ja.
Oj vad gott.
Ja, ganska.
Så där. Han säger ju oj vad gott, men han menar inte det.
Vet du att hela öppningen på James Joyce Ulysses, du vet vad som hände, vad som är hans activity där?
Är det en självbefräckelse?
Nej, onani. Nej, han ska ut för att köpa sig en njure till frukost.
Ah, okej.
Okay. En fårnjure.
Alltså, och det,
man det vänder sig
köpa sig en njure så här. Det är liksom en liten moldavisk kille som ligger på operationsbordet i en källare. I västra Belfort.
Vad heter han? Bloom.
Ja, just det.
Ja, Bloom. Ja. Han ska ha den till frukost.
Vad roligt att vi har nu pratat om Bloom och Blumenthal.
Ja.
Under loppet av 5 minuter.
Du är snabb. Jag tycker du var väldigt snabb i associationskedjorna ner till Blumenthal faktiskt. Jag var på väg åt ett helt annat håll.
Okej.
Okay. Jag vill ju berätta vidare om Angelina Jolin.
Ja, men jag vill höra mer.
Jo, för
om
hon är dotter till Angelina Jolin. Hon är också, för att fucka ytterligare, hon jobbar som stylist och är baserad i New York. Så hon kan nog säkert dra nytta av sitt namn även där. Ja. Men hon så har hon sommarhus i Vamlingbo.
Okej, okay, så du känner Angelina Jolin?
Ja, för fan, jag känner Angelina Jolin. Hon var en av de första som köpte min bok Karla Brottare och sa att den här ska jag visa för Pernilla Wahlgren. Så kanske hon kan blogga om den. Nu hände aldrig det. Men hon hade en Eina Jolin-utställning på Busters Mackebörs vilket somras.
Mm.
Där man kunde köpa en äkta Eina Jolin då för ganska facila summor, typ 5 000 och så här.
Jävlar.
Och då gick vi dit.
Låter lågt.
Och det var bra skit alltså.
Men det känns som att Einar Gyllin, att han är en sån som kan gå för på Bukowskis och Uppsala auktionsverk för kanske flera hundratusen.
Ja, det verkar som också som att hon hade väldigt mycket Einar Gyllin i sina environger.
Hon, var det så att hon dumpade priserna genom att sälja billigt där?
Ja, kanske? Det behöver hon inte göra där nere. Där är fan folk miljardärer.
Och han Knutsson på Uppsala auktionsverk bara liksom så här, vrider sig i plågor. Han får magkatarr för att, liksom, att han kan inte sälja Einar Gyllin för sexsiffrigt längre.
Nej.
För att Einars fruktansvärt vidriga dotter har dumpat priserna på liksom en utställning på en simpel gammal bensinmack.
Bustersmack.
På södra Gotland. Ja. Han kan liksom inte förstå hur någon kan göra sådana här tarvliga saker. Med konst.
Men som bara kursar ut. Köp två, betala för en.
Nu har vi också pratat om två Knutsson under det här avsnittet.
Ja.
Nalle och han konst. Knut, vad heter han?
Två Knutsson, en Bergström, en Blumen
Tal.
Och Blom.
Ja.
Och Gyllin.
Ja,
det är efternamnstätt.
Och Jolie.
Och Jolie.
Ja.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Vi ska tillbaka till där vi började. Jag twittrade, är du fortfarande oberoende socialdemokratisk? Och du svarade nej. Jag backar ut från det på grund av min journalistiska integritet.
Ja.
Men jag skrev en annan grej på Twitter igår också. Som jag tänkte läsa upp.
Mm.
Sen ska jag berätta vad jag gjorde sen.
Ja, jag vet inte vad du skrev, för jag har blockat dig.
Roligt. Du är kvick idag.
Ja, tack snälla.
Jag tror det är de alvedonen här i plenen. Tog du den analt eller stolgången eller oralt?
Jag tog 10 sådana här barnens stolpillar och bara tryckte upp dem rakt. Jag är som en pezautomat i röven nu. Att jag kan trycka ut sådana här suppar som det kallas. Sådana här Alvedon-suppar.
Det är alla föräldrar tänkte när man liksom har försiktigt
medicinerat. Jag tar ju den här referensen då. Kolla, jag kan skjuta pes röven med bajs. Nej.
Det låter som att det är Joakim Lindegren.
Ja, för där är det en scen där, jag vet inte om det är Sivert Öholm eller om det är en serie där Sivert Öholm är med. Där är någon som säger så här: titta, jag kan skriva Saab i luften med bajs.
Jag kan kissa viskas.
Just det,
det är ju Klabba Wejerstam som känner att han har fått lite för lite uppmärksamhet på sista tiden och han anmäler sig till att vara med i senaste Svar direkt.
Ja.
Och sen så käkar han kattmat och någon byggcement eller någonting.
Men den liksom, tomik, den
tomikpulver.
Just det. Men den repliken är den liksom, det är en av de som sitter starkast i mitt medvetande.
Titta, jag kan bajsa Saab.
Jag kan skriva Saab i luften med bajs.
Mm.
Och även den här tar ju, den här har jag ju sagt många gånger, men well, you know, that's just like your opinion, man.
Ja, vad fan är det för något? Du får hjälpa mig.
Det är en amerikansk film.
Mm.
Jag säger så här. Jag säger morgonrock.
Jaha, är det Pulp Fiction?
Nej. Jag säger nihilism.
Vadå, jag är helt borta.
Jag säger John Goodman.
Jaha, det är den. Bowlingrullen.
Ja, det är så här. Big Lebowski.
Ja. Jag har bara sett den en gång.
Och där John Turturro har ju en roll där som heter Jesus.
Ja.
Och han är då motståndaren till deras bowlinglag då. Och Jesus säger någonting typ så här: we're gonna fuck you so hard in the semis. Någonting med, eller så här, någonting med pull the trigger up your ass and until it goes click eller någonting sånt där. Men så här typisk amerikansk, men som Tarantino är så bra på, Bruna Cohen också, så här replikskiften som de bara, det går för dem lite mentalt när de skriver de här replikerna. Men när han har sagt sin långa drapa då, Jesus, så säger då Jeff Bridges karaktär, The Dude, då, de här bevingade orden, well, you know, that's just like your opinion, man.
Ja, just
det. Och det är liksom, för mig är det där liksom ett någonting jag lever efter. Jag tycker det här liksom, det är ju så här, för mig är det så kirkegårdskt, liksom kirkegårdska dimensioner i det.
Det blir ju ofta kirkegårdska dimensioner när två bröder röker gräs och skriver manus. Eller hur? Ja, hon är bröderna Coen i alla fall.
Ja, ja. Nej, men så de två är de. Har du någon så här film eller tv så här citat som du bara säger, ah, men det här är
alltså, jag hade velat få ett mail av dig innan så jag hade kunnat tänka ut det.
Mm. Men du kan få en hemläxa.
Ja, jag ska tänka ut det, för det, jag känner, när du säger att du är lite trög i huvudet så betyder det att jag fortfarande ändå bara är på 5% av din kvickhet. Jag måste planera allt.
Jag ber.
Nej, det har jag säkert. Men jag kan inte dra en.
Är den här? Jag tyar inte, Karl-Oskar.
Nej, det är inte den. Det är den här, jag är sån nu igen. Jag kunde inte komma med opassande.
Nej, just det.
Det är den repliken, den är så jävla bra.
Och när hon säger jag är sån igen, det är att hon är gravid.
Ja, och han säger, det kunde inte komma med opassande. Då säger hon, det är väl två om att.
Och den här
det är
då?
Bra.
Åh, det finns en stora värld och den lilla världen. Och jag älskar båda. Men och i den lilla världen, där finns du och jag. Nu freestylar jag bara. Men i den stora världen och den lilla världen.
Well, that's just your opinion, man.
Det där var ju liksom ett tarvligt försök att imitera Jarl Kulle.
Ja, men det kunde jag.
Han
men
säger typ stora världen och lilla världen, men jag kommer inte ihåg repliken.
Men om du inte hade act out att man bara hade fått den skriven, då hade det varit svårare. För nu gjorde ju, nu placerar du bilder i huvudet på mig.
Mm.
Men kommer ihåg slutrepliken i Klabba och Geijerstam och Figge Mögholm eller Sivert Öholm Battlets? Kommer du ihåg vad det var det värsta?
Nej.
Jo, men det är ju när till slut så säger Klabbe, titta, jag kan föra upp en supertanker i rektum. Och då öppnar de portarna till tv-studion och så kör de upp en för sig supertanker mot Klabbes rektum. Det är slut.
Men det är så roligt, för att det är så, Joakim Lindgren är så här grotesk i sina groteskerier, så att det går på något sätt hela varvet runt. Ja. Det är, jag tycker det är stor konst. Det är genialt.
Ja. Roligt också att han alltid citerade Svensk Bibliotekstjänsts utsaga på inlagen. Att det var så, det här är smaklöst, oläsligt, värdelöst. Och så.
Men det är kul, men det är ju så här, ofta använt mediastunt att ta så här, negativa pratminus och sätta på sin bok. Så.
Men sen då, han kanske föregick ironin på något sätt, Joakim Lindgren.
Mm.
Faktiskt. Det var en enorm upptäckt när man plötsligt hade kryssmarodören och slog upp den och bara, oj, finns det här?
Mm.
Men du,
wow.
Det finns ju också en jätterolig när Klabbe av Geijerstam och Göran Fristorp har varit på Bastuklubben på Sigtunagatan, och sen så går de upp och drar lite Bejas och Cuba Cola och du packade och pissade i proppskåpet. Samtidigt som Cindy Peters är våningen ovanför och så här, med en utombordsmotor och säger, jag måste nu byta tändstift på min massageapparat. Och går ner. Och, ja, den är väldigt rolig.
Men vi var så besatta av det här universet att vi, alltså när vi var på festival, så drack vi alltså Bejas och Cuba Cola.
Ni gjorde det? Ja. Blev ni sådär galna då också?
Nej. Vi var alldeles för ogalna. Alltså, vi tyckte det var liksom lite coolt att dricka Bejas och Cuba Cola. Ganska erbarmlig cola läsk. Ett ganska erbarmligt turkiskt vitt vin. Men tillsammans, en smakbomb.
Ja. Men du tar den här Lindgren-referensen. Jag berättade en annan historia för min son här om veckan när vi hade varit och tagit en öl på gatan, Torsgatan.
Mm.
Vad tänker jag på då?
Att jag har varit tagit en öl på Torsgatan?
Ja, och då, vilket föranledde mig att dra en ganska lång harang och Joakim Lindgren.
Vänta. Torsgatan. Var det så att bastuspecialisten Ragnar Funk hade sin affär på Torsgatan?
Runks butik.
Just det. Ja.
Och slutade de vara stripparna alltid med?
Var det inte någonting med han hette ju så här, bastuspecialisten Ragnar Frunk,
ja,
eller hur? Och sen så ramlade liksom F-et ner,
ja,
eller hur?
Så men det blev Runks butik.
Just det, precis. Ja. Det var det som var slutet.
Runks, han alltid fick något som vägde 200 kilo i huvudet.
Men det är också så här en hommage till liksom tidiga 1900-talets seriekonst.
Japp.
Eller hur? Ja. Nu vet jag inte om det var så, men jag tänker så här, både gammal stumfilm och gamla seriestrippar. Alltså gamla The Cats and Jammer Kids och alltså Knoll och Totto, alltså den här, vad heter den här katten, Crazy Cat, vad heter han?
Jag kommer inte ihåg, jag vet inte.
Men alltså sådana riktigt gamla strippserier.
Ja, men eller varför Lindemann första 1962, första Lindemann-omgången som alltid slutade med att han knäppt upp Västern Mjölfen.
Mm, just det.
Också.
Ja.
Det egentligen är väldigt roligt och lite slappt.
Ja.
Man vet alltid vad man ska gå ut
vet
på.
Vad? Jag förlåter Hasse, va?
Ja.
För detta.
Ja. Ja. Men, vilket var som helst, så gav jag mig ut på Twitter igår och så formulerade jag följande tweet. Apropå kriget i Ukraina och det stora hotet då som man plötsligt känner mot oss. Mm. Jag har tänkt hela dagen och kommit fram till att det blir något av följande alternativ. En stuga med jordkällare, vedspis och egen brunn i västra Värmland eller flytt med hela familjen till Uruguay. Hade femma i spanska och är ju redan sosse.
Den var rolig.
Ja. Men vilket fall som helst, det som jag sen gjorde, ja, det var att jag bara på pin nyfiken gick och kollade på om det går att få tag på något schysst fritidshus i västra Värmland.
Mm.
Och det finns ganska många ute till försäljning. En obehaglig detalj. Mm. Det är budgivning pågår på precis alla.
Okay.
Och det är väldigt sällan när man går ut på Hemnet och tittar så pågår budgivning på var tionde objekt. Mm. Särskilt i mars.
Mm.
Budgivning pågår på alla objekt som ligger och trycker mot norska gränsen. Ja. Även liksom i så långt österut som Karlstadregionen.
Just det. Mm. Men det är också så här, budgivning pågår, det är så här ett torp från 1922 med möglig så här krypgrund. Såhär, utan vatten, utan el.
Men egen brunn.
Såhär, egen brunn, obs, vattnet är tjänligt. Budgivning pågår.
Ja, men det var en någon såhär utropspris 300 000 för någon liksom värmlängd. Man får ju inte mer än max 400 000 för det här.
Mm.
Så utropspriset var 300 000. Nu var den uppe i 825 000.
Jesus!
Ja.
Okej, så nu är alltså folk så desperata att man då köper torp för att kunna fly.
Ja, för att kunna fly. För att kunna fly från sin medborgerliga plikt och totalförsvarsplikt. Och så.
Inte för att skryta, va? Mm. Man har tillgång till ett torp i västra Värmland.
Ja, jag visste det. Jag visste det. Fan.
Det här är ju inte någonting som jag kan ta på mig. Eller Ida, min fru, hon eller blivande fru. Hon, hennes familj har ju det här lilla torpet. Men det är också så att...
Får ni plats allihopa?
Nej, hennes mamma äger ju det med två av sina syskon. Mm. Och sen är det ju då massa kusiner. Så att det är ju... Det går absolut inte.
Nej.
Men det är också så här att om det är något av ett chicken race. De flesta bor i Skåne.
Mm.
Så vi är ju först.
Mm.
Och sen så kommer vi sätta upp då taggtråd runt och så vidare. Och bevaka det där. Vi kommer sitta då med någon typ av så här gammal utkänt så här, riktigt så här stor kulspruta från så här. Något så här bortglömt
gammalt. Amerikanska inbördeskriget.
Ja,
någon matar på.
Ja, men det är kanske någon som har någon slags beredskapsmuseum i Molkom eller så. Ja. Där det finns så gamla liksom klenoder. Ja. Och där har vi gjort inbrott då, och lyckats tillskansa oss någon gammal kulspruta som vi sitter. Och så har vi liksom då, så har jag då krigsmålat mig och så liksom sitter jag med en granruska liksom över mig. Och så bevakas att det inte Idas släktingar ska komma och utnyttja det här torpet som de
alltså,
är delägare.
För att få maximal effekt så ska nog låta Bosse sköta det där, för att man har hört att barn har inte samma känsla för empati som vuxna, så att det är bättre att, om han säger så, om ser att du rör sig ner på vägen, så bara skjut.
Ja, precis.
Du skulle ju tänka efter, men det kanske inte Bosse skulle göra.
Nej. Kan ju finnas en viss risk att den här kulsprutan vägen kanske då fem gånger så mycket som han, att det är lite svårare att hantera då möjligtvis, med hans något klena muskelmassa. Men vad fan, det blir så att han liksom någon slags rekyl på kulsprutan, så han liksom flyger in i stugan. Ja.
Den drar som en trädgårdsslang, en herrelös trädgårdsslang bara.
Går man in i förrådet där, hittar man Cindy Peters gamla massageapparat.
Och nya tändstift.
Ja, precis.
Men du, vi har ju också tillgång till stuga på Gotland.
Ja, och det är ju sämsta stället.
Det är liksom, det är inte aktuellt. Det är nu man vill ha
Men man pratar ju väldigt mycket om att Gotlands strategiska position.
Ja.
För att ryssen kan då behärska ryssen Gotland, så liksom behärska ryssen hela Östersjön.
Mm.
Alltså man kan skicka så här robotar på ett smidigt sätt och kunna liksom, ja, men det är ett otroligt strategiskt läge. Mm. Men om ryska trupper liksom invaderar Gotland, kommer du att åka dit och försvara ön?
Nej.
Nej.
Det kan jag från botten av mitt hjärta säga att jag inte kommer.
Men om du är på Gotland när ryssen kommer,
då kommer jag försvara ön.
Kommer du försvara ön?
Hur då? Hur ska jag göra? Åka ner och parkera våran bil och lufta däcken nere vid Austriestranden så de inte kommer upp med sina tanks från...
Men jag tror att gotlänningarna bara ska fortsätta att vara precis som de har varit de sista 20 åren. Ja. När ryssen kommer in där på någon kränku i Visby och ska köpa lite te liksom. What?
Du har 340 Swedish kronor for a small bag of tea. That's crazy. We have to leave. We have to go home again. What? What? 47 kronor for a little coca. That's crazy, man. What? 2500 kronor för vedungspizza. No, that's crazy. We have to go home.
Det är roligt. Premissen för det här skämtet är att ryssarna tänker betala med pengar för din konsumtion, att de inte plundrar.
Ja, precis. Ja.
Men de skulle
kunna inte Valdemar Atterdag heller, va?
Men de kan ju bjuda dem på den gotländska nationaldrycken dricko. Mm. Så tror jag att ryssarna drar direkt.
Är det så? För den är så jävla
äcklig. Ja, först blir de stenhårda i magen och sen sticker de. Ja. Ja, det är så äckligt. Och en liten saltkringla till det sen nere.
Bjuder på saffranspannkakor med salm. Ja,
det ska de inte göra.
Nej, för det är ju jättesvingott.
Ja, för då kan det finnas två anledningar att ockupera Gotland. Dels det strategiska läget och det gastronomiska läget.
What? 2.5 million for a small pot? For a small ceramic pot? It's not even good. It's made by a local artist. It's shit. And then still 2.5 million. We have to go home.
Det är roligt också när du gör den här figuren. Så gör en ryss som tittar på en kruka. What?
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 You go into a small local pottery and you want to buy something for girlfriend.
For girlfriend?
Home in Magnitogorsk area. Oblast.
Oblast.
And it's 2.5 million in local currency. That's crazy.
Fan, ja. Ja, men de är ju knepiga gotlänningar. De är ju så dåliga på det här med vanligt socialt spel och svara på tilltal. Och det kan göra ryssarna osäkra.
Är de så här stereotypen av så här trumpna öbor?
Ja, det är de verkligen. De som trugas till exempel. Mm. Ska det vara en kopp kaffe? Nej, det ska inte. Och annan kopp kaffe.
Isle of Man, slänger i väggen, säger
jag. Är det så? Ja, Isle of Man känner för det också.
Trumpen jag vet inte, men det känns som en liten ö. En liten ö i Irländska sjön med någon slags keltisk befolkning i grunden. Just det.
Mellan Irland och Storbritannien och England.
Och lite bortglömd. Ja. Det är väl så här, mer trumpet blir det väl inte, tänker jag. Jag har inte varit där, så jag vet inte.
Jag lärde mig först nu i det senaste avsnittet På spåret att Isle of Man inte ligger i Engelska kanalen, vilket jag alltid har trott. Men det är Isle of Wight, va?
Ja, det gör det. Och sen har de här kanalöarna då, Engelska kanalöarna, som ligger liksom ganska nära Britannien. Mm. Guernsey och Jersey och Aldersley.
Är det inte någon som är fransk också? Av dem?
Inte av de tre.
Men pratar de franska på de här öarna?
Det är mest engelska, tror jag.
Ja, de pratar lite konstigt. Blandning av engelska och franska.
Precis.
Du sa allo, Emily Armen.
Fringlish.
Ja, nej, men det tycker jag var lite läskigt att tänka att folk är så jävla panikslagen som budar. Men samtidigt så var det jag själv tänkte. Hade jag en mille så skulle jag nog lägga ett bud på en gisten torpargrund någonstans i liksom Koppomtrakten. Arvika.
Men du har ju tillgång till torp i Östergötland.
Ja, det ligger ju 3.5 mil från Saab stora industri i Linköping. Det känns som att ska de satsa på något så är det nog det. Jag tror att Östergötland är inte supersäkert.
Nej.
Faktiskt. Inte heller Skåne. Det är snarare... Jag tror man ska hålla sig... Och sen så upp i Jämtland, där Östersund, där är stor regemente. Inte dit heller. Mm. Inte Lappland. Så det är liksom... Jag tror Värmland och Härjedalen och Dalsland känns tryggt.
Det är bra.
Så man snabbt kan kvista över till NATO också därifrån.
Just det.
Så man tar cykeln in till NATO.
Vad heter det? NATO-glimt. Står det i bostadsannonsen.
Ja, det skulle de fan kunna skriva. Bara 700 meter till NATO.
Ja, precis. Badrocksavstånd till NATO.
Badrocksavstånd. Fan, ja.
Men det är väl härligt.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du, Göran Greider, vad har du på honom?
Vad jag har på Göran Greider? Djup beundran.
Ja.
Jag gjorde en ganska bra Göran Greider imitationsmässigt för 25 år sedan. Och jag skulle ringa och prata med min kompis Thomas Andersson Vi som då jobbade på Nöjesguiden.
Ja.
Och då ringde jag till honom. Då delade han rum med den nu ganska berömda filmkritiken Fredrik Salin. Så de hade delat telefon där. Det var före mobiltelefonen. Så Fredrik Salin svarade. Då sa jag, det är Göran Greider. Jag söker Thomas Andersson. Och det var fint att höra hur aktad Göran Greider var Fredrik Salins öron. För nej, han är inte här just nu. Men jag kan ta ett meddelande. Och Björn ringa mig då. Och kände verkligen så här, gud vilken makt Göran Greider hade redan 1992.
Ja. Och sen gav du honom numret till dig? Eller nej?
Nej, sen så sa jag bara, be honom ringa mig. Ja. För att jag tänker att underförstått Thomas har,
just det.
Thomas har nog Göran Greiders nummer.
Vet du om Fredrik Salin skickade vidare den här informationen till
det
Thomas?
Det tror jag att han gjorde.
Ja. Men försökte Thomas ringa Göran Greider?
Det som hände var att jag ringde en gång till.
Ja.
Och då svarade Thomas och så sa han att det låg en lapp på hans skrivbord att Göran Greider hade ringt.
Ja.
Nej, det var jag.
Och då tyckte han att det var ett kul prank.
Ja. Men han har alltid liksom gått vid min sida på något sätt, Göran Greider.
Mm. Han är ju, för de som av någon outgrundlig anledning inte känner till Göran Greider, så han är ju något av en... Men han är ju en, jag ska inte säga att han är socialdemokratins vålnad som vandrar över världen. Men han är ju då, han är poet och han är författare och han är ledarskribent. Och är han fortfarande chefredaktör för Dalademokraten?
Alltså jag tror att han är, nu är han dålig, han har ju varit ganska sjuk. Han har ju haft en cancersjukdom.
Ja.
Och var väldigt illa däran.
Ja. Men han är ju fortfarande still going strong i alla fall.
Ja.
Sådär, han är fortfarande still going strong. Okej.
Okay. Vi hade ju barn i samma skola i Årsta också.
Mm.
Skanskvarnskolan.
Han är också en late adopter.
Ja, han är inte super late, för han är inte så gammal. Jag tror han kanske är max 63-64.
Ja, och, men eftersom du är 53.
Ja, så han är 10 år äldre än mig. Jag måste säga att när mitt yngsta barn började så slutade hans yngsta barn.
Ah, okay.
När mitt äldsta barn började så slutade hans yngsta. Så han kanske fick barnet 35-årsåldern och jag var 32.
Ingenting.
Det är ingen skillnad.
Ingenting. Men Göran Greider är ju då, han är ju då socialist, demokratisk kanske man ska tillägga till.
Mm, han är inte kommunist.
Nej, men då så följer honom såklart på Instagram. Men då är det så här att han skriver under själva texten på Insta är den följande. Dalapolitiken Benny Rosengren blev utsparkad från SD, men han verkar vilja vara kvar vid politikens köttgrytor och startar därför nytt parti. Det ska tydligen heta Dalademokraterna. På ett sånt högerpopulistiskt påhitt kan man bara svara med rim och reson. Därav denna lilla limerick. Och så har Göran Greider skrivit en limerick som jag tänkte att vi skulle prata lite om. Och läser den. En färgblind populist från en Dalakommun trodde sig vara en folkets tribun. Han kallade sig Dalademokrat men spred bara sitt vanliga hat och fattade inte att han är brun.
Mm. Ja.
Alltså det är ju A-A-B-B-A.
Ja.
Det är ju en geografisk plats, Dalakommun.
Ja. Jag tycker bara redan där faller det.
Ja, men det är ju... jag tycker en Dalakommun tycker jag. Det funkar.
Okej,
okay, ja.
Okay. Nej, det var roligt om man var specifik. Man har skrivit Smedjebacken.
Liksom. Ja. Men rent rytmiskt. Lämnar den väl en del övrigt att önska.
Va? Jajamän.
Ja.
Han är ingen Hans Alfredsson kan man säga.
Nej, men alltså en limerick vill man ju ha den här rytmen. Bumpa, 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 bumpa.
Ja.
Ja. Ta. Men Göran Greider är ju tyvärr rätt i den här limericken, rätt långt ifrån detta, va?
Ja, det känns som att han inte är en limerick konnoisseur.
Nej.
Jag tror att han inte ens en versfotskonnoisseur.
Nej, det behöver man inte vara. Men Det fyllde mig liksom en, jag ska inte säga att den här livrycken fyllde mig med sorg. Mm. Men jag ska ändå säga att jag tänker på såna här storstilade så här, poeter som Stig Dagerman till exempel. Mm. När han skrev sina dagsverser så var de oklanderliga. Eller hur?
Ja.
Alltså, metriken var ju liksom, den satt som en jävla smäck.
Mm.
Den satt som ostmackorna i en unika box.
Jag menar, jag tror väldigt mycket det här, när de var små, då lekte de med det här att man skulle passa in en kloss i ett klossformat. Alltså, de här leksakerna som var på 40-talet. Ja. Eller, nu var ju Stig Dagerman barn på 20- och 30-talet. Men alltså, att det här att pusseltänket, att saker och ting ska vara sömlöst. Mm. Göran Greider är mycket friare i formen.
Göran Greider växte upp när han gick på dagis.
Greider,
när han gick på dagis, då var liksom, hade de en sån gammal pripsback.
Ja.
Av trä kanske. Mm. Och sen så, liksom var det, så han, slängde han in en kloss i den backen, så var, sa hans pedagoger till honom, vad duktig du är Göran.
Mm.
Det fostrar ju inga, liksom, inga lyriker.
Men demokratiska socialister.
Ja, det är bra i och för sig.
Göran Greider är ju ändå intresserad av lyrik och intresserad av rytm.
Ja.
Men han är ju också, jag tror faktiskt så här, för att jag läser också honom på Twitter, och han skriver ju i den lättaste formen.
Mm.
Alltså det är så här en poetisk andning efter varje rad. Mm. Och väldigt enkla bilder, så här katten rör sig som en skugga över fönsterblecket. Lite som en 25-öres Tranströmer, som man kan kalla honom för.
Ska man kunna kalla honom lyrikens Einar Julin?
Nej, jag tror Einar är bättre på att måla tavlor än vad Göran Greider är på vers. Mm. Sen så kanske Greider är bra på andra saker.
Men jag vill verkligen att Göran Greider ska vara en sån här en poet som man faktiskt kan läsa. Men det här var ju och det är hemskt nu med tanke på han, liksom, hans, att han har haft en tumörsjukdom.
Ja.
Och jag vill inte säga, men jag vill inte verkligen inte så här sparka på
en cancerpatient.
Men bara en sån sak som en färgblind populist från en Dala kommun.
Mm.
Det, bara stryk en populist från en Dala kommun. Mm. Där har du ju rytmen. Mm. Alltså, och sen trodde sig vara en folkets tribun. Alltså såg sig själv liksom folkets tribun. Alltså ja. Det, någonting sånt. Alltså nu var inte det perfekt.
Och sen kommer nästa.
Han kallade sig Dala-demokrat.
Ja.
Sa jag är Dal. Så här. Sa någonting med Dala demokrat.
Den är svår, Dala demokrat.
Ja, den är, ja precis. Ja.
Ta.
Mm.
Han har bara två stavelser innan.
Ja, precis. Ja.
Tre stavelser innan.
Ja.
Och sen då?
Men spred bara sitt vanliga hat.
Ja,
det här men spred mest bara hat.
Eller spred bara sitt hat.
Ja, eller, ja precis. Något
han var tvungen att peta in. Det är också ett problem för Göran, tycker att han är så på raden. Att han måste få in det vanliga hatet.
Ja.
Istället för att han lämnar det till läsaren att själv fatta det vanligt.
Och fattade inte att han är brun.
Att han själv är brun. Han är bara.
Ja.
För att han redan var brun. Det är också så, jag tycker du saknar också en hopknytning mellan första och sista raden som är en humoristisk knorr.
Ja, det är väl det som är problemet också. Mm. Att förutom att det saknar rytm.
Ja.
Och känsla, om vi så saknar den också knorr.
Och nu vet inte vi varifrån den här Sverigedemokraten kom.
Nej.
Men om vi visste det så skulle vi kanske kunna hjälpa Göran att hitta en bättre limerick.
Ja.
Jag föreslog ju bara, jag drog bara Rushdie Smedjebacken. Det är svår limerickat. Ja. Men det rimmar ju till exempel på kort hår i nacken.
Attacken.
Mm.
Blacken.
Ja, om fått om foten blacken då. Ja. Blacken. Och kommer man ifrån Falun.
Mm. Den är svår rimmat.
Mora då? Ja. Inte så svår rimmat.
Nej. Mora, nej.
Nej.
Men så här, Orsa. Skorna för stora. Men Dala Järna funkar också med stjärna. Ja. Och
Dala Järna är så här riktigt Tage Danielsson rimmat. Man ska rimma på både Dala och Järna i varje.
Ja.
Som deras Garmisch-Parkenkinchen rim.
Ja, falande stjärna. Nej, det är inte riktigt. Fala stjärna.
Dala Järna.
Hala stjärna.
Ja,
Fala.
Ja. Det är synd.
Mm.
Det är synd.
Ja.
Jag håller på att fortsätta läsa den här boken om Hasse Alfredson som Karolina skrivit. Nu är jag i princip klar, för nu är det bara dödsligan på dödsbädden.
Ja.
Men då skriver han ju just att Hasse var så jävla överkänslig för dåliga versfötter.
Okay, ja.
Att han var väldigt bra på att få det att passa in. Och även utan att vända på ordföljder och sådär.
Mm.
Utan att det ska vara en, varje rad ska kännas liksom som att man skulle kunna tala den med korrekt svenska.
Men det kanske då är, för Tage var ju också väldigt duktig på, ja, på rim.
Ja.
Det kanske är det som skiljer då humanister som är födda någonstans runt 1930 från humanister som är födda någonstans runt 1950.
Ja, 55. Ja. Det är precis det där klassiska. Det är som att innan Picasso fick börja göra kubism så var han tvungen att visa att han var en skicklig klassisk naturalistisk målare. Så det finns målningar av Picasso som lika gärna skulle kunna ha varit en Renoir.
Mm.
Därför att han skulle kunna bevisa ett ännu tydligare exempel, Edvard Munch. Och det där tror jag standarden fanns över alla konstfält. Mm. Innan liksom Shostakovich gjorde Våroff och var tvungen att visa att han behärskade Mozart på något sätt. Så. Men det tappades bort någonstans innan flumskolan kom in.
Men är du av den åsikten att man borde börja drillas lite mer i det klassiska innan man kan ge sig ut på utflykter?
Ja, det är. Men klassisk bildning är inte att underskatta. Jag tycker det märks överhuvudtaget på väldigt mycket av den, liksom de kulturyttringar som kommer.
Mm. Det märks på Swedish House Mafias texter att de inte har läst Ovidius.
Några som jag tycker man märker, eller en artist som man märker inte är superlitterärt bevandrad i sina texter, det är faktiskt Joakim Tåström, som gärna vänder på ordföljder för att få rimmen att passa och så här. Även om han gör väldigt bra musik så tycker jag att man känner, särskilt när det kommer till Ebba Grön och kanske ännu mer Imperiet, liksom, när det skulle vara lite mer lyriskt.
Mm.
Så märkte man att det fanns en viss avsaknad av klassisk boklig bildning. Att han inte kunde sin Ovidius. Eller att han inte hade läst
det. Blir man lite ledsen att en sån här gammal punkare från Rågsved. Att han inte gick då en liksom helklassisk linje på gymnasiet. Eller hur?
Ja, det var ju synd. Ja. För då hade ju punken varit lite mer relevant.
Ja,
även uppe i de högre klasserna. Ja.
Att han ägnade för mycket tid åt att röka hasch och dricka mellanöl.
Ja.
Istället för att gnugga grekiska och latin.
Ja, men när det kommer ett band med punkattityd och även som andas klassisk bildning som Bob Hund.
Mm.
Som inte slarvar med versfötterna på samma sätt. Och som också skriver texter som är lyriskt intressanta. På betydligt mycket mer lyriskt intressanta än vad Ebba Gröns eller KSMBs texter var.
Mm.
Så lever det längre också.
Mm.
Det överlever längre.
Men jag... Sen är det vissa som bara liksom slänger ur sig så här olika referenser. Jag vet inte om du känner till ett band som heter Pixies.
Ja, jag är väldigt förtjust.
Jag tänker Pixies. Att du är så Pixies kompatibel.
Ja.
Men de har ju en band, en låt som heter The Baser. Som jag antar att alltså, rockklubben The Baser, att de har tagit sitt namn från den låten The Baser.
Ja, det tror jag.
Ja. Och då har de ett omkväd i den låten som låter så här: I am moon, Chan Andalusio, I'm a moon. I am moon. Chan, I'm a Lucio. Och då, alltså när jag liksom inte, innan jag hade läst texten så trodde jag att I am moonshine and Delusio. Alltså att någonting, jag vet inte vad Delusio var, men typ någonting. Det är, alltså, jag tänkte att det är någon gubb, alltså vad som är, jag vet inte vad det är. Men då var det ju så att det är liksom I am un chien Andalusio, alltså den andaluska hunden, alltså det är referensen till den här Benell-filmen.
Ja, ja, ja.
Och du är också lite kvar. Jo, men precis. Men vad var titeln? Den andaluska hunden, vad heter den?
El Perro Andaluz.
Eller hur, precis. Ja. Och då också I am un chien Andalusio. Alltså att det är som att jag är lite franska och spanska, jag vet inte.
Ja, eller om det är rent av katalanska.
Ja, det är en bra fråga.
Men Pixies är ju ett bra exempel på bildad rock. Det är som det fanns liksom en tradition av amerikanska indieband som bildades på konstskolor. Nu vet jag inte om Pixies gjorde det, men Talking Heads, B-52s, Devo, de här banden, de kom ju liksom medelklass, intellektuella unga.
Vad ilska. Heter det? Brian Ferris?
Brian Ferris Roxy Music.
Ja, var inte det också konstskola?
Möjligtvis.
Det
kanske
du kände var. Det väldigt konstskoligt. Ju.
Brian Ferry var ju annars gruvarbetarson. Ja. Kom från så gruvdistrikt.
Men var det inte så att gruvarbetarsönderna gick på konstskola?
Jo,
för att de ville ligga med medelklass tjejer.
Ja, Brian Ferry fick nog det.
Jag tror det. Jag tror att Brian Ferry har fått ligga. Dels för att han är en gudabenådad kompositör och musiker. Mm. Dels för att han faktiskt ser rätt bra ut.
Ja, han är väl som man brukar säga ett praktexemplar av Homo sapiens.
Ja, verkligen.
Kan det man kan säga... man inte säga om Frank Black i Pixies. Det är, han ser mer ut som någon som jobbar på ett Mac.
Han ser mer ut som såhär, en amerikansk Freddy Wadling.
Ja, verkligen. Ja, men lite fräschare.
Skulle man inte kunna skicka ut då såhär, kommer du ihåg den där när de graverade in på någon såhär platina med liksom plåt där de graverade in vad jorden låg i solsystemet och en man och en kvinna och skickade ut i rymden med något, om det var Voyager 2 eller
just
så.
Det,
Men där borde de egentligen bara ha graverat in en bild av Brian Ferry och sen så liksom med någon slags magnetisk inspelning av någon Roxy
Music-låt. Ja, just det. Ja. Vi spar den planeten. den lägger vi godispåsen.
Precis.
Och, nu råkade skicka upp en bild på Frank Black och då blev det liksom direkt
interstellärt krig.
Superkrig.
Men annars kanske så här, de här, det var otroligt, alltså otroligt indie att lyssna på Roxy Music på planeten Zonax. Alltså, det är så här, lyssna på det här kommer från en annan planet, vi vet inte vad den heter, men jävligt bra. Det här är tydligen en gruvarbetarson som eventuellt gick på konstskola, men jävla bra alltså.
Men det är jävla bra. Det är härligt tycker jag med Brian Ferry, att hans liksom, att han har, man ser vad han har längtat efter när han har gått runt i det här gruvdistriktet. Det är liksom snygg, välsvidade kostymer, fotomodeller och elegant, slick musik.
Mm.
Jag tycker det är en... Har du sett...
Vem vill inte unna en ung man slicka kostymer, fotomodeller och välproddad musik?
Mm. Men det är den stora skillnaden mellan den amerikanska indiescenen. Nu vet jag inte om man kan säga att Roxy Music tillhör en indiescen. Men den amerikanska scenen, det är att det känns som att väldigt många fler kommer från medelklassen, för där är de som finns i stålbältet var så jävla nedtryckta så de kunde inte ens bilda popband. Men i England så är det väldigt många av de här, jag menar det är samma som Joy Division kom också från en gruvarbetarstad. Sådär. flera sådana stora band som kommer från arbetarklassen. Det känns som att det inte riktigt är så i USA.
Mm.
Om det inte är typ så här honky-tonk. Musik.
Jag vågar inte syna det på sådant.
Inte jag heller.
Men jag tänker att det kan säkert ligga någonting i det.
Jag blev jävligt sur faktiskt senast på spåret när de pratade om Minneapolis och den enda artist. De bara höll på och tjatade om Prince hela tiden. Då kom ju också Pixies från Minneapolis. Det retade mig.
Ja, men det känns ju, det var ju ett otroligt Prince-fokus.
Ja, det är så jävla brett och tråkigt. Ja. Jag är väldigt svårt för Prince. Jag är ingen Prince-kille. Det kanske du är.
Jag har varit och sett Prince i Globen.
Ja.
Det var väl... Senare Prince, men alltså han hade gjort allting på 70-80-talen ju. Med alltså Sign of the Times-platta är briljant. Den är väl så här, alltså så här, Purple Rain kom ju för, sen kom ju Sign of the Times på något år senare. Mm. Men den känns ju som så här, liksom, Prince-älskarens album. Men sen så fick han ju lite så här, han släppte ju Diamonds and Pearls-plattan om det var 90 eller 91, som ju väldigt så här publikfriande och liksom med bra, väldigt bra låtar. Men det var väl i det sammanhanget som jag gick och kollade på Prince på. Men det var en bra show. Det var hits och det var liksom, han gav ju hjärnet. Det var ingen sån där töntig artist som skulle spela svår och liksom inte ge allt. Han gav ju en jävla show. Så jag är glad att jag sett honom live. Så. Mm. Även om jag hade hellre sett honom 1982. Men då var hon sedan 11 år. Så
du hade kanske inte fattat ändå.
Jag hade inte fattat det då. Men jag blev så late adopter. För att det var ingen som hade presenterat Prince för mig.
Nej.
Förrän jag började gymnasiet. Och då liksom hade
du hade gått igenom farsans skivor. Men det fanns ingen Prince-platta där.
Nej, och jag vill inte så hålla min pappa ansvarig för detta debakel. Men alltså, om han hade liksom haft lite mer örat mot asfalten. Och kanske lyssnade, jag vet inte om att Snilskär hade börjat liksom, sända i Peter då ens.
1982.
När började Mats Snilskär med Soul Corner?
Ja, det vet jag inte, men det är nog 80-talet varför.
Ja, eller hur? Ja. Alltså om pappa hade liksom suttit och tryckt in rec med sitt bassband, metallic, för att det skulle bli otroligt bra ljudkvalitet. När varje gång Soul Corner kom så hade han kanske liksom snappat upp Prince.
Mm. Men nu missade han den bollen.
Tillsammans med då Chaka Khan och
ja, och Rufus. Ja. Chaka Khan och Rufus, det är 70-tals.
Ja. Men med det sagt så är jag väldigt glad att pappa gav mig Staffan Percy tolkar Bo Zetterlind. Drömmens skepp, känner till den?
Nej.
Nej, vi går ut på den tror jag.
Min farmor berättade när hon var liten så kom hon hem med en skiva med Louis Armstrong. det här, alltså Louis Armstrong, född 1900, och hennes farsa frågar, vad är det där för skit? Då blev farmor skitförbannad, gick tillbaka till skivaffären och köpte en skiva med Jussi Björling och kom hem. Är du nöjd nu då, farsan? Det här utspelas alltså typ 1935.
Ja. Men det är en fin historia. Mm. Men det är också lite deppigt att hon liksom tvingades lämna Louis där hem.
Hon gjorde det bara för att och dessutom så gick hon nog hela vägen från Kungsgatan på Kungsholmssidan och bodde tillbaka till Svala Söderlund vid Hötorget, ilsket.
Men hon missade "Hello darling, this is Louis darling", och istället fick hon
"Sverige, Sverige, fosterland".
Ska vi gå ut på den?
Eller? Ja, det gör vi väl.
Ja. Men du, pluggis.
Först vill jag säga bara att jag är inte säker på att Pixies kommer från Minneapolis, om ni någonsin. Jag
är skitförbannad för att de inte nämnde Pixies. De bara tjata om Prince.
Kan komma från Detroit också.
Såhär. Eller som fotnot. Pixies, det är inte säkert att Pixies kommer från
jag kastat, vi har liksom bara, det var en jävla hagelbrakarkärve med faktafel i det här avsnittet.
Svin irriterad för att de har Los Angeles och inte pratar ett ord om Mando Diao. Vidriga På spåret redaktionen.
Jag vill plugga att det kommer en ny bok, en Knyckerts bok, runt den 1 april. Jag vet inte, jag tjatar om det, men jag vill verkligen att alla ska köpa den. Jag går runt och tänker att det är en bra skit. Och sen så vill jag att ni ska lyssna på min podcast 4 meter med, som jag har med Fritte Fritzen.
Ja, jag vill plugga oslippat, närmst coming up är då alltså 16 och 17 mars. Då kommer till Malmö och Lund kommer Messiah Hallberg, Kirsty Armstrong, Thomas Högblom och sen som är flera komiker. Och den 17 har vi också premiär i Jönköping med Johannes Finnlaugsson och om det är kanske Simon Svensson också. Det är en väldigt superbra lineup. Så gå in på oslipat.com och köp biljetter. Support your local stand-up club, please.
Do it, just do it. Och med det sagt, blir det Jussi Björling, Pixies, Prince eller Brian Ferry? Det får vi se.
Alltså vi låter vår klippare Marcus Blomgren bestämma.
Verkligen. Tack för det. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.